Ja, men tack för inbjudan att få komma tillbaka och möta er igen i Älgarås och kanske andra vänner från andra församlingar också. Och jag konstaterar här att det är faktiskt tredje gången som jag är här så här mitt i oktober och har en bibelhelg. Det var 2019 och sen så var det ju pandemi och sen så var det förra året och så nu då. Så tack för förtroendet att få komma tillbaka och få dela gemenskap med er, få dela Guds ord och förhoppningsvis också få dela välsignelser tillsammans. Och ämnet för den här helgen är ju andens gåvor, våra gudomliga arbetsverktyg. Och jag tänkte på det här att det var underbart du Ronny som ledde här, du tog upp en kör här, en bönesång som jag inte hade hört förut, men där vi liksom välkomnade den heliga ande att få komma och verka och få göra vad han vill ibland oss. Och sen fick vi sjunga den här sången som handlar egentligen om skrifternas tröst, som handlar om Guds ord och kraften i Guds ord. Och de där två andliga storheterna, andliga verkligheterna, anden och ordet, när de får verka tillsammans, ja, men då har vi all anledning att vara förväntansfulla och räkna med att då kan vad som helst hända. Då kan Gud möta oss på de olika sätt och med de olika behov som vi bär på. När anden och ordet får verka tillsammans. Jag tror stenhårt på den kombinationen. Det är en biblisk kombination, det är en underbar kombination. Och innan jag går in i ämnet så vill jag också nämna om att sen jag var här sist då så har min sjunde bok kommit ut och den handlar just om det här. Låt er fyllas av anden, livet i den heliga ande och nådegåvorna. Jag hade haft en längtan egentligen i flera år att samla min undervisning om den heliga ande och om nådegåvorna i bokform. Och under pandemin så blev det möjligt för mig att skriva den här boken då. Och så kom den ut alldeles i början av november i fjol då. Men jag hade ju inte hunnit få ut den när jag var här hos er. Men nu har jag med den och den andra halvan av boken handlar just om de här 9 nådegåvorna i första Korintierbrevet 12 som vi ska titta på ikväll och imorgon här då. Jag har boken där ute och den kostar 249 kronor och du kan swisha eller du kan betala kontant också. Men jag skulle bara vilja att du skriver upp ditt namn och skriver swish eller kontant så har vi lite koll på det också. Jag vill också säga det att det var ju en del av er som var med på en väldigt intensiv helg på K-Falla i början av april 2019. Hur många var det som var med där? Kan jag få se? Ja, det var några stycken, men det stora flertalet var inte med. Ni som var med då, ni kommer att känna igen en hel del av den här undervisningen. Men då hade vi mycket mer tid på oss, så då hann vi att gå lite djupare. Och då kan jag säga att det vi hann med där, det finns samlat i den här boken och lite till. Det vi hinner med som är här nu den här helgen, det är att vi får ta kortversionen utav det här. Men ni kommer kanske att känna igen en del, men då behöver vi bli påminna om det. Det är så med viktiga andliga verkligheter att vi kan aldrig läsa om det eller tala om det eller be om det eller uppleva det för mycket, utan vi behöver återkomma gång på gång och bli påminda om det. Så är det. Första Korintierbrevet, det 12:e kapitlet, ska vi utgå ifrån den här helgen. Den här klassiska texten om just den heliga andes övernaturliga nådegåvor. Vi kan väl resa på oss när vi läser den här texten då. Första Korintierbrevet 12 och de 11 första verserna. När det gäller de andliga gåvorna, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndigt till de stumma avgudarna. Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannelse över Jesus och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den heliga ande. Det finns olika nådegåvor men anden är densamme. Det finns olika tjänster men Herren är densamme. Det finns olika kraftgärningar men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet, den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande, en annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Och till denna härliga rika text så kan vi alla säga ett kraftigt amen. Varsågod och sitt ner. Ja, det finns ju många nådegåvor beskrivna i Bibeln och inte bara de här nio. Det finns också i Romarbrevet 12 så finns det mer naturliga grundgåvor som Gud liksom har lagt ner i vår personlighet mer på det här naturliga planet. Och det finns tjänstegåvor i Efesierbrevet 4 som mer har att göra med ledarskap och förkunnartjänst i Guds rike och i våra församlingar. Och det finns en del andra praktiska nådegåvor också. Men de här som vi ska titta på nu den här helgen, de har en övernaturlig karaktär i sig, för att ingen av de här nio som vi ska ganska snabbt då gå igenom ikväll här då, ingen av dem fungerar utan den helige ande. Det är intressant att lägga märke till att precis som det är nio specifika nådegåvor som räknas upp, så finns det nio hänvisningar till den helige ande i den här texten. Om man tittar noga när man läser texten så ska man lägga märke till att det är på det viset. Det finns de här uttrycken genom Guds ande och av den heliga ande, och att anden är densamme och att anden visar sig. Att vi får av anden ord av vishet och så vidare. Och genom samma ande upprepas flera gånger. Och i vers 11 talas det om att i allt detta verkar en och samma ande. Så nio gåvor och nio hänvisningar till den heliga ande. Och jag vill börja med lite inledningsvis och tala om generellt hur de här gåvorna fungerar. Och sedan så ska jag gå igenom de här nio, och då kommer jag försöka ta åtta utav dem nu före kaffet, hur nu det ska gå till. Och då blir det ganska kortfattat som ni förstår. Därför att efter fikat så vill jag ägna hela det passet åt den profetiska gåvan. För den vill jag ta lite mera tid med. Också därför att det är den gåva som Paulus lyfter fram allra starkast, ger oss allra mest undervisning om och uppmuntrar oss och uppmanar oss till, att den kan vi be om och den kan vi få uppleva på olika sätt i vårt liv och i vår tjänst för Gud. Så att, och sen imorgon förmiddag vill jag knyta ihop det hela och tala om, ja men hur kan vi nu få uppleva att de här gåvorna fungerar? Vad är det som behövs liksom för att det ska komma riktigt i funktion? Då har vi klart för oss ungefär hur helgen ser ut. Och ikväll vill jag också ge tillfälle för förbön. Innan vi skiljs åt så ska vi ge tillfälle för personlig förbön. Och det blir säkert någon form av förbön imorgon också. Då har vi klart för oss ungefär ramarna. Och så får vi lita på den heliga ande att han vill verka. Men inledningsvis då så vill jag bara lyfta fram detta och säga att dessa nio gåvor som har övernaturlig karaktär i sig, de har vi inte själva i vår personlighet. Att vi liksom i den meningen äger dem, som att det här är min gåva, den har jag, och det där är din gåva, den har du. Utan de här gåvorna finns i en enda person, och det är personen den helige ande. Det här är inte våra gåvor, det här är andens gåvor. Men anden lånar ut dem till oss för att vi ska få använda dem. Och där använder jag bilden som finns med i rubriken för helgen också då. Det här är en gudomlig verktygslåda som den heliga ande äger. Och det är nio specialverktyg, gudomliga arbetsverktyg, som vi får för att kunna tjäna Gud bättre. Ni vet att när man gör olika praktiska arbetsmoment så är det väldigt viktigt att man har rätt verktyg. Har man inte rätt verktyg så är det svårt att göra jobbet. Och har man dåliga verktyg så är det också svårt att göra jobbet. Men har man rätt verktyg och har man bra verktyg och har man elverktyg dessutom, där man inte själv behöver bestå med kraften utan den kommer ifrån elströmmen, då är det ännu bättre. Det här skulle man kunna kalla för gudomliga elverktyg. Där det kraften kommer inte från oss, det kommer ovanifrån, det kommer från den helige ande. Gudomliga, nio gudomliga elverktyg. Men som jag sa, de finns i en person, den helige ande. Men var finns den helige ande? Ja, jag är väldigt glad att den inte är i himlen. Utan var finns den helige ande? Han finns mitt ibland oss. Och ännu mer, som du pekade så här. Han bor i oss. Ja, men så är det ju. När vi har tagit emot Jesus som vår Herre och Frälsare, så har den helige ande tagit sin boning i oss. Och så vill han fylla oss. Så vill han utrusta oss. Så vill han verka genom oss. Anden bor i oss. Och om nu alla dessa nio gåvor finns i den heliga ande, ja men då finns de ju nära oss, va? De är inte på höga hyllor i himlen ungefär som när man kommer in på Ikea, vet du. Och det är jättehöga hyllor och så är det svårt att få tag på dem när man får be om hjälp där då. Men så är det inte med andens gåvor. De är inte på höga hyllor i himlen som inte kan få tag på dem. De bor i personen den heliga ande och den heliga ande finns i oss. Och därför är de tillgängliga för varenda en av oss. Det är väl underbart. Och anden bor i oss och i honom finns dessa gåvor. Och han vill låna ut dem till oss så att vi får använda dem. Och jag ska alldeles strax beskriva att det är på två sätt som anden vill verka genom de här gåvorna. Men lägg märke till att det stod att anden, han visar sig. Men hos var och en, vers 7 där, hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Alltså anden vill inte bara bo i oss som någon slags passiv åskådare för att se hur det går för oss. Utan anden vill visa sig genom varenda en utav oss. Anden vill visa sin kraft, sina gåvor, sina förmågor, sina möjligheter genom varje Jesus troende lärjunge. Lägg märke till uttrycket var och en som återkommer både i den här texten och faktiskt i varje text där det talas om andens gåvor så finns det där uttrycket var och en. Vi ska komma till det imorgon förmiddag också. Och det stod också i vers 11 att i allt detta verkar en och samma ande. Han verkar, han visar sig, han uppenbarar sig, han manifesterar sig genom var och en av oss. Ja, men hur säger du då? Ja, men det är på två huvudvägar som dessa nio andens gåvor vill verka genom oss. På två huvudvägar. Det första och det vanligaste, det är att anden vill låta oss få upptäcka och använda den eller de av de här nio gåvorna som på ett speciellt sätt motsvarar det som är din uppgift i församlingen och i Guds rike. Och därför, den första tanken, där ligger betoningen i det 12:e kapitlet. Och därför så, hade vi haft gott om tid nu så kunde vi läst hela det kapitlet, men det kan du göra själv. Och då ska du se att från vers 12 och resten av kapitlet så utvecklar Paulus den här tanken att församlingen är Kristi kropp. Och där är vi alla olika lemmar, men vi är inte samma lemmar. Och vi har inte samma plats. Vi har olika platser i Kristi kropp och vi har därmed också olika funktioner. Alla är inte öga, alla är inte öra, alla är inte fot och så vidare. Utan vi har olika platser, vi har olika funktioner. Och då vill också anden i första hand utrusta dig och mig med den eller dem av de här nio verktygen som motsvarar det som är vår speciella uppgift i Kristi kropp, som en lem i Kristi kropp. Och den tanken utvecklar Paulus då i slutet av det 12:e kapitlet i verserna 27 och till och med 30. 27-30 i 12:e kapitlet. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter och för det tredje några till lärare. Och sedan några till att göra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, styra, tala olika slags tungomål. Alla är väl inte apostlar, alla är väl inte profeter, alla är väl inte lärare, alla gör väl inte kraftgärningar, alla har väl inte gåvor att bota sjuka, alla talar väl inte tungomål, alla kan väl inte uttyda. Två saker är värda att lägga märke till här. För det första så ser vi att här finns en blandning av många olika gåvor. Alltså här hänvisar han ju både till de här gåvorna han just har räknat upp, de här andens övernaturliga, men han hänvisar också till mer naturliga gåvor, gåvan att hjälpa, gåvan att styra, Romarbrevet 12. Och han hänvisar till de där förkunnargåvorna, Efesierbrevet 4, apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Men betoningen ligger på att alla har inte fått en utpräglad tjänst i alla gåvor. Utan den heliga ande liksom vill först och främst låta oss få använda den eller de gåvor som har att göra med det här är din tjänst. Det här vill jag på ett speciellt sätt använda dig i, och jag vill göra det mycket och jag vill göra det regelbundet. Och då får man uppleva den eller de verktygen, att det blir i den meningen våra verktyg. Det är andens verktyg, men han lånar ut dem till oss och säger du kan få använda det här. För att det här är det område där jag på ett speciellt sätt verkligen vill använda dig. Och där blir det olika för oss. Alla får inte en lika tydlig tjänst i alla gåvor. Det är det första sättet. Så man kan börja där med att liksom fråga Gud och fråga den heliga ande. Vilken eller vilka gåvor är det som du vill ge till mig på det sättet så att jag på ett alldeles speciellt sätt ska få tjäna Herren med just de gåvorna. Och så kan vi få uppleva det och börja göra det. Men innebär det att om det nu är en eller två eller tre av de här gåvorna som blir ditt tjänande då. Innebär det att de andra är stängda och att man inte kan uppleva dem? Nej. Det gör det inte. Titta redan, och det här är det andra sättet på vilket andens gåvor verkar. Det första är utrustning för en mer regelbunden tjänst, och där ser det olika ut. Det andra är att de övriga andens gåvor kan vi få uppleva vid vissa tillfällen av och till. När vi ställs inför sådana situationer där anden leder oss in i att få använda de gåvorna, eller vi ställs inför situationer där vi får be om just de gåvorna som vi inte i vanliga fall brukar tjäna i och ha. Men då är vi inte ställda, utan då kan vi få be om det. Och det, titta, ska ni se, redan i nästa vers, i 31 versen i det 12 kapitlet, så är han inne på den tanken. Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Först har han alltså sagt att alla får inte en lika utpräglad tjänst i alla av de här 9. Men sedan skyndar han sig och säger, men sträva efter dem, de nådegåvor som är störst. Alltså man kan be om fler och man kan vara öppen för fler. Och när man sen kommer in i det 14 kapitlet, då kommer betoningen på den här andra tanken. Att man kan i någon mån få uppleva också de andra gåvorna. För titta här i 14:1 så säger han, sträva efter kärleken. Men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. Lägg märke till detta, han sa ju alla är väl inte profeter. Men här säger han, sträva efter de olika, var ivriga att få de andliga gåvorna och framförallt den profetiska gåvan. Och titta, om ni tittar vidare här, så utvecklar han det här mer i den 12 versen, alltså nu är vi i 14 kapitlet då. Så är det också med er, eftersom ni är ivriga att få andens gåvor, sök då sådana som bygger upp församlingen så att ni har dem i överflöd. Han öppnar upp gåvorna på ett rikare sätt där för oss. Och om vi sedan tittar i 31 versen, där talar han mer om den profetiska gåvan. Och så säger han, ni kan alla profetera en ni sänder så att alla blir undervisade och alla blir uppmuntrade. I någon mån kan vi alla få tala profetiskt vid vissa tillfällen. Och vers 39, alltså mina bröder var ivriga att profetera eller att tala profetiskt och hindra inte tungomålstalandet, men låt allt ske värdigt och med ordning. Så lägg märke till, i 12 kapitel ligger betoningen på den där mer tydliga tjänsten i vissa gåvor. Och i 14 kapitel ligger betoningen på de andra verktygen finns där också. Var ivrig, be om det, var öppen för att få använda fler gåvor. Och jag menar, här ställs vi ibland, ta till exempel det här med tro. Trons gåva, vi ska nämna något om alla de här alldeles strax här nu. Du hamnar ibland i en situation, alltså en del har ju fått en mer utpräglad tjänst i trons gåva. De liksom, man märker det så tydligt att trons gåva finns så starkt i deras liv och deras tjänst. Andra kan uppleva liksom man hamnar i en situation, en riktigt svår situation, ett riktigt svårt problem där man känner här är det som att min vanliga tro, om man nu får uttrycka sig så, min vanliga tro inte riktigt räcker till. Oj, det här var ett riktigt svårt problem. Ja, men Gud, här behöver jag mera tro liksom. Jag behöver en starkare tro här. Ja, men det finns ju, trons gåva finns ju i den heliga ande. När du ställs i en sån situation, säg inte, jag har inte trons gåva. Säg istället, heliga ande, du har trons gåva. Nu behöver jag den. Ge mig trons gåva inför det här specifika problemet jag står inför. Och du kan få uppleva hur den heliga ande bara fyller dig med starkare tro än du har varit med om tidigare. Och du får tro för att Gud ska komma med en lösning. Och så kan du få se hur Gud kommer med en lösning också. Varför? Jo, men det finns ju i den heliga ande. Eller ta det här med visdomens ord. En del har ju fått en rik utrustning på det området. Och det är så märkbart, det är så tydligt. Men så kan det vara andra utav oss. Man hamnar i en situation där man känner, oj, det här var knepigt. Här räcker inte mitt förstånd till. Här räcker inte min vishet till. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag vet inte vad jag ska göra. Du kanske ska ha ett samtal med någon och du känner, åh, det här var svårt. Hur ska jag klara av det? Ja, men vad står det i Jakobs brev? Om någon av er brister i vishet, så må han be om det och det ska bli honom givet. Den heliga ande har ju visdomens gåva. Heliga ande, inför det här problemet eller inför det här samtalet så behöver jag ord av vishet. Heliga ande, jag vet att det finns hos dig. Låt mig få tala ord av vishet. Och du kan få vara med om det. Att orden ges till dig. Och du undrar efteråt, vad fick jag det ifrån? Det behöver du inte undra över, du bad ju om det. Du fick det från den heliga ande. Du fick ord, kloka ord, ord av vishet som kanske löste knutar, som löste upp hela den svåra situationen. Du undrar, så vis brukar jag inte vara. Nej. Det brukar du inte. Men den heliga ande kan ge dig ord av vishet. Det innebär kanske inte att du kommer att gå och vara lika vis varje dag. Liksom. Men det innebär att du kan få be om det när du allra mest behöver det. Och så där fungerar alla de här nio gåvorna. Ta andebedömningens gåva. En del av har fått en väldigt tydlig tjänst i den. Och det är så märkbart. Jag känner sådana människor på nära håll. Och det är så märkbart. Andra utav oss, vi har inte fått en lika tydlig tjänst på det. Men ibland ställs vi inför en situation där vi undrar, vad är det här? Är det Gud eller är det inte? Är det bara mänskligt? Eller är det något riktigt konstigt? Är det rent av något från mörkrets värde här som vi ska ta avstånd ifrån? Ja, men be den heliga ande om andebedömning. Heliga ande, här behöver jag andebedömningens gåva. Låt mig få uppleva att det liksom glimmar till av klarhet inom mig nu här. Att du heliga ande visar mig vad det här handlar om. Och du kan få uppleva det. Så andens gåvor fungerar på de två sätten. Vi har begränsat andens gåvor alldeles för mycket. Och vi har knutit det till personer och sagt att hon har profetians gåva och han har trons gåva. Och hon har helandes gåva och den har den och den har det. Nej, men det där har begränsat anden. Låt oss istället säga, det är heliga ande har alla gåvorna. Men vi får olika tjänster beroende på hur Gud vill använda oss. Men gåvorna finns där möjliga på olika sätt för oss var och en i olika situationer. Förstår ni tanken? På de två sätten verkar det. Innan jag lämnar den tanken och vi ska gå in och titta nu specifikt på verktygen, så brukar jag använda mig av den här illustrationen. Jag var med om två kyrkbyggen under vår förra Stockholmsperiod. Och jag är ju inte överdrivet praktisk. Jag är inte överdrivet opraktisk heller. Jag har inte tummen mitt i handen. Men jag är ju inte heller så där väldigt praktisk. Jag är någonting mitt emellan. Och jag har ju aldrig byggt någonting. Inte ens en lekstuga. Det tog vi hjälp av en äldstebroder ifrån Dalarna som var duktig på sånt när det var dags. Men här ställde sig helt plötsligt in för det var två kyrkbyggen faktiskt i två församlingstjänster. Och jag kom ju speciellt ihåg den första naturligtvis då. Och jag hade ju ett verktyg som var liksom mitt verktyg, som var min tjänst när det gäller sånt. Och det var att måla, målarpenseln. Det har jag gjort en hel del och tycker det är roligt och känner att jag ändå gör det ganska bra. Och känner att det är min gåva, det är mitt verktyg när det gäller sånt, va? Ja. Men jag visste ju mycket väl också när jag kom till det där kyrkbygget i mitten på juni 89 var det här. Och jag hade varit på nyhemsveckan för att samla kraft hela veckan. Och så kom jag till kyrkbygget på lördag morgon. Och jag visste ju att det är ju inte dags att måla än. Det blir ju fram i öst någon gång, va? Det är ju mycket som måste göras innan dess. Och så kom jag där på morgonen och sa: hej, nu är jag här. Vad kan jag hjälpa till med? Jo, vi ska sätta upp gipsskivor idag, sa de. Och det kan du hjälpa till med. Ja, det hade jag ju aldrig gjort. Hur gör man då liksom? Ja. Jo, det finns ju såna här elpistoler liksom. Det hade jag ju aldrig hållit i någon heller. Men jag fick ju lite instruktioner där. Och visst, jag var ju tafatt där de första timman liksom. Och det gick ju lite si och så. Men de gav ju mig instruktioner hur man skulle göra, va. Och speciellt efter förmiddagsfikat. Då brukar man ofta få nytt mod. Då gick det ju riktigt bra. Så jag lärde ju mig att använda det här verktyget. Så vi satte ju upp de där gipsskivorna. Och det mest fantastiska, vet ni vad det är? De sitter kvar. Ingen, ja, vi var där på en 70-årskalas nu och de sitter kvar. Liksom i den där kyrkan. Och sen så småningom var det fler verktyg jag fick lära mig att använda. Det blev ju inte mina verktyg i den meningen att jag liksom har fortsatt att använda dem hela tiden. Sådär. Och jag fick ju använda dem där och då när det behövdes. Och det var ju en väldigt glad upptäckt att se att det faktiskt fungerade. Att jag också kunde vara med och sätta upp gipsskivor med hjälp av elpistoler. Och en del andra arbetsmoment med olika verktyg. Men det är klart att jag kände mig extra bekväm när det var dags att måla. För då fick jag använda det som liksom var mitt verktyg på ett säkert sätt. Förstår du vad jag vill säga med det här? Så fungerar andens gåvor. En del blir vi mer bekväma med. Och de blir i den meningen våra specialverktyg. Men det finns andra som vi kan få använda också när anden så leder oss. Eller vi ställs inför behov där vi ber om hjälp att få fungera på det sättet. Så här finns underbara möjligheter. Nu ska vi plocka upp lite ur verktygslådan. Och som jag sa, det får bli kortversionen när det gäller de här då, och så blir det lite mera efter kaffet runt den profetiska gåvan, för jag känner, som jag sa, att det vill jag verkligen säga lite mer om och läsa lite mer texter. Jag vill också gardera mig och säga att du kanske frågar: har du inte fler bibelord på de här första? Läs min bok, jag har mängder av bibelord. Men skulle jag börja läsa alla dem, då är det inte många gåvor vi skulle hinna titta på. Så det är ju liksom en praktisk pedagogisk problem här, att när det gäller de här åtta så kommer jag att läsa ungefär en text för varje gåva. För att få ihop tiden också. Liksom. För vi kan inte sitta här halva natten, va? Nej. Utan vi ska ju respektera tiderna också. Är det okej? Okay? Men då vet ni. För om du tänker, liksom, har han inte mer bibelstöd för det här? Jo då, jag har mängder. Men köp boken så kan du få med massor av texter. Vi tittar nu på det här då och vi tar det i den tur och ordning som det står, men vi sparar den profetiska gåvan till efter kaffet. Och då stod det så här allra först då i vers 8. Att den ene får av anden ord av vishet. Eller som vi brukar kalla det, gåvan att tala visdomens ord. Och då vill jag först ge en definition på varje gåva så här. Mitt förslag till definition på den här gåvan att tala visdomens ord. Det är en förmåga som anden ger oss att i en bestämd situation säga de rätta orden på det rätta sättet så att det ger ett positivt resultat. En förmåga som den heliga anden ger oss att i en bestämd situation säga de rätta orden på det rätta sättet så att det ger ett positivt resultat. Inom vilka områden behöver vi den här gåvan? Ja, många olika områden. Den kan verka i predikans form, i förkunnelsens form, att den som predikar kan få ge ord av vishet som blir lösningen på problem hos de som sitter och lyssnar, eller för en hel församling ibland i vissa fall. Men den här gåvan är också en fantastisk möjlighet i personlig evangelisation. Du vet, när det gäller att liksom tala med människor om Gud, om Jesus, om andliga ting, om frälsning. Ja, men där är det ju så att en del har fått en speciell evangelistgåva. Och jag tror att i den speciella evangelistgåvan så finns mycket av den här gåvan att tala visdomens ord. Det fungerar ungefär som en nyckelknippa. Ja, nu är det en bilnyckel jag har här, men om jag nu hade andra nycklar som låser upp liksom stängda hjärtan och kan låsa upp låsta situationer. Ord av vishet från den helige ande. I evangelisationen så kan vi få uppleva ord av vishet. Att vi får säga de rätta orden på det rätta sättet i samtal med människor. Som gör att de öppnar sina hjärtan. Och kan lyssna och ta till sig när vi försöker säga något om Jesus. Och en del har fått en säker gåva, men vi alla kallar det att på olika sätt försöka vinna människor. Och jag tror, jag brukar säga att alla kan vinna alla kan vinna någon och några kan vinna många. Så är det. Alla kan vinna några och några kan vinna många. Men att just få be om den här gåvan och få se också att en del har ju fått det på ett väldigt utpräglat sätt i evangelisationen. Ett annat område, det är ju själavården. De som har en utpräglad själavårdsgåva och därtill kanske god utbildning inom det området också. Ja, men de får ju ofta, tror jag, använda det här verktyget. Att anden ger ord av vishet i själavårdssamtal, i själavårdssituationer. Där det handlar om att förmedla läkedom till sargade hjärtan. Och lösa upp knutar som har blivit och låsta situationer som har påverkat människor i deras inre och så vidare och så vidare. Gåvan att tala visdomens ord är som en nyckel som kan öppna upp och som kan förmedla också läkedom. Där tar vi ett ord då i Ordspråksboken 12 och 18. Ordspråksboken 12 och 18. Där står det: tanklösa ord kan hugga som svärd. Ja, det är också verkligen sant. Tänk vad tanklösa ord kan skada, ställa till med det hos medmänniskor. Men det visas tunga ger läkedom. Det är väldigt underbart ord. Det visas tunga ger läkedom. Och när gåvan att tala visdomens ord fungerar i själavården så förmedlas mycket läkedom till människor. Så är det. Ett annat område, ja, men det handlar ju om att lösa problem och konflikter. Det är ju ett jätteviktigt område som vi råkat ut för allt som oftast, olika problem och konflikter som behöver lösas. Där går det åt vishet. Och där kan anden ge ord av vishet. Och en del, de får en speciell tjänst. De får en starkare utrustning inom just det området och får tjäna mycket på det viset. Och andra av oss, vi kan få uppleva det av och till att anden kan hjälpa oss att lösa konflikter och problem genom att vi får ord av vishet som vi får ge där i olika situationer. Jag brukar säga att det här är ju en gåva att be om när man är församlingsledare. För som församlingsledningar så ställs vi ofta inför knepiga problem och olika situationer som man ska lösa. Och det är inte alltid så enkelt, men tänk att det kan vi få be om visdomens ord. Jag brukar säga till församlingsledningar när jag coachar dem att det är fyra utav de här nio gåvorna som församlingsledare speciellt ska be om. Det är gåvan att tala visdomens ord, det är trons gåva, det är den profetiska gåvan och det är andebedömningens gåva. De fyra är extra viktiga för församlingsledare. För som församlingsledare hamnar man i jättemånga situationer där just de fyra gåvorna behövs extra mycket. Det är ju också, och då är jag inne på det här med församlingsbyggande, att i församlingsbyggande och i förändringsprocesser så behöver vi mycket av vishet. Vi behöver mod, men vi behöver också mycket av vishet för att på ett rätt sätt kunna arbeta med förnyelseprocesser, förändringsprocesser i våra församlingar och ett klokt församlingsbyggande. Där går det åt mycket av den här gåvan. Nästa gåva, för att nu inte stanna för länge vid varje utan hinna igenom dem, så går vi vidare här då i första Korinthierbrevet 12 och så ser vi att då talas det om att den andre får ord av kunskap genom samma ande. Ord av kunskap eller gåvan att tala kunskapens ord. Att få del av gudomlig kunskap ifrån Herren som vi inte har i oss själva och som vi inte kan läsa oss till, studera oss till, utan det är ett gudomligt mått av övernaturlig kunskap. Min definition på den gåvan är en förmåga som anden ger oss att ta emot och förmedla kunskap från Gud. En förmåga som anden ger oss att ta emot och förmedla kunskap från Gud. Och där finns två huvudtolkningar på den här gåvan. Om man går tillbaka liksom i gammal klassisk traditionell pingstteologi, så tolkade man den här gåvan på det här viset, att det här är en gåva som handlar om kunskap om Gud och kunskap om frälsningen, om Jesus, om de andliga verkligheterna. Ja, egentligen kunskap i Guds ord. Och då blir det alltså en viktig del i det som också kallas för lärarens gåva. Efesierbrevet 4:11, han gav oss också somliga till lärare, till bibellärare. Och då är det bibellärarens speciella gåva att få del av djup kunskap i ordet och att få en förmåga att förmedla den kunskapen så att människor kan ta den till sig. Sedan i den karismatiska väckelsen som vi var med om på 70-talet, och som jag har blivit mycket påmind om nu det sista också när vi har sett den här Jesusfilmen, Jesus Revolution, så har jag blivit påmind om 70-talets både Jesusväckelse och karismatiska väckelse. Där kom en ny tolkning av gåvan att tala kunskapens ord. Och då handlade det mer om övernaturlig kunskap om människors problem, som Gud kunde uppenbara att du finns här som har det här problemet och nu vill Herren möta med dig. Också övernaturlig kunskap när det gäller helande. Här finns någon som har den här sjukdomen, men Herren säger att nu så rör han vid dig och helar dig. Och så säger man, han eller hon fick ett kunskapens ord. Och det har ni säkert hört. Och så blev det den tolkningen då. Så här har vi liksom två tolkningar av den här gåvan. Och då kan man naturligtvis undra vilken av den tolkningen är rätt. Ja, en diplomatisk lösning skulle kunna vara att det skulle kunna vara båda delarna naturligtvis. Men om ni vill veta vad jag tror, och jag säger inte att jag har absolut rätt, men jag är ganska djupt övertygad, eller mycket övertygad själv om den här tolkningen. Jag säger inte att den som har en annan tolkning är fel, det säger jag inte, men jag tror att den här övernaturliga kunskapen om människors problem och om sjukdomar som Herren vill hela, jag tror att det är en del av den profetiska gåvan. För det är så profetiskt liksom. Ni vet att när Jesus talar med den samariska kvinnan vid sykarsbrunnen och när han satte fingret på hennes ömma punkt och sa, gå och hämta din man. Och hon säger, fem män, eller hon säger, jag har ingen man. Och han säger, nej, det har du rätt i. Det talar du sanning, för fem män har du haft och den du nu har inte din man. Då säger hon, jag ser att du är en profet. Och därför så tror jag att den funktionen som jag tror mycket på, och jag har sett mycket av den, och jag får genom Guds nåd själv fungera i den gåvan på det sättet. Jag har sett många saker hända i människors liv när jag har fått förmedla sådana ord utav profetisk kunskap. Men jag tror att det är en del av den profetiska gåvan. Så att jag kommer efter kaffet när jag går in i den profetiska gåvan, då kommer jag säga lite mer om just det. Utan jag lutar starkt åt ändå den gamla klassiska tolkningen där att den här gåvan att tala kunskapens ord egentligen handlar om kunskap i ordet. Och kunskap om Gud. Vi tar en text där. Efesierbrevet 1:17. Efesierbrevet 1:17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Om Gud alltså. Och sen räknas det upp de andliga verkligheterna här. Hoppet och arvet och Guds makt och kraft. Och att vi ska få en rätt kunskap genom vishetens och uppenbarelsens ande. Som kan ge oss kunskap i det här. Den tredje gåvan, det är trons gåva. Och då tittar vi igen där i 12:9. Så står det så här. En får tro genom samma ande. Trons nådegåva genom den heliga ande. Vad handlar det om? Ja, men Bibeln talar ju mycket om tro överhuvudtaget, alltså en tro på Gud rent allmänt, en tro på Guds ord, en tro på Guds löften, den frälsande tron på Jesus och vad han har gjort för oss, en tro som gör att vi kan bli bevarade och så vidare, tron som en trons lära liksom, och allt det finns på många olika sätt som Bibeln beskriver tro. Tro som en andens frukt, som också handlar om trofasthet mot Gud. Men vad betyder då trons speciella nådegåva genom den helige ande? Ja, men där har Paulus gett oss svaret redan i nästa kapitel. I det 13:e kapitlet där han talar om kärlekens väg. Och det är jätteviktigt. Om vi vill bli använda av Gud i andens gåvor så är det en väg som vi ska gå på, det är kärlekens väg. Då ska vi be om att ständigt få vara fyllda av Guds kärlek. Och att Guds kärlek får vara drivkraften i det vi gör när vi använder verktygen. Och då står det ju så här i 13:e kapitlet. Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek, då är jag bara en ekande brons eller en skrällande symbol. Om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap. Om jag har, och lyssna nu vad han säger, om jag har all tro så att jag kan flytta berg. Men inte har kärlek så är jag ingenting. Ja, men här ger ju Paulus oss själv definitionen på vad trons gåva handlar om. Det här speciella måttet av tro som liksom går utöver den vanliga tro vi i vanliga fall har på Herren. Va? Ja, men det är den tro som kan förflytta berg. Och då drar vi oss till minnet att Jesus talade ju om det vid flera tillfällen i evangelierna. Att om vi har tro som borde så bara som ett senapskorn, så skulle vi kunna säga till det här berget, flytta dig och kasta dig i havet, och det skulle flytta sig. Och då vet vi att det handlar inte om Kinnekulle eller Kebnekaise, eller det handlar inte om fysiska berg. Det är ett bildspråk för stora problem som vi inte kan hitta lösningar på mänsklig väg. Det handlar om andliga hinder som reser sig likt stora berg och som vi inte själva kan flytta på och få undan. Det är det handlar om. Det är andligt symbolspråk. Jag menar, vad är det för mening med att gå ut och flytta på geografin? Va? Det har vi ingen nytta av. Utan det är ju de där problemen och de där andliga hindren som vi behöver få Guds kraft att se att de flyttar på sig. Och då finns trons nådegåva. Och därför så ger jag den här definitionen på trons nådegåva. Anden frigör i oss en övernaturlig tro i de mest hopplösa situationer, en tro som förflyttar berg. Jag läser igen. Anden frigör i oss en övernaturlig tro i de mest hopplösa situationer, en tro som förflyttar berg. Man skulle kunna likna den här gåvan vid en termostat. Du vet, det är skillnad på termometer och termostat. En termometer mäter bara hur varmt eller kallt det är i ett rum. Men den gör inget så att det blir varmare. Den griper inte in och gör någon skillnad. Den bara mäter av och visar, ja, så här är det. Men en termostat, vet du, när det börjar bli lite för kallt, då slår den ju till så att värmen stiger. Så fungerar trons nådegåva genom den heliga ande. När man hamnar i de där extra svåra situationerna. När man känner liksom, oj, det här var svårare än det brukar. Det här var, ja, det verkar helt omöjligt alltså. Hur ska jag kunna få någon tro för att det här kan förändras, att Gud kan göra någonting här? Då kan den heliga ande liksom likt en inre termostat bara låta tron stiga upp inom oss. En stark tro att jo, Gud är mäktig, han kommer att gripa in. Har du varit med om det? Skulle vi ha vittnesbördsmöte så tror jag vi skulle kunna höra många berättelser om. Och återigen, en del har fått en speciell gåva på det området, en speciell tjänst. Där finns den där starka tron så mycket, så ofta, så regelbundet, så starkt, så påtagligt. Andra av oss kan få uppleva det vid vissa lägen när vi ställs i de situationer att vi får be om. Här är det som att min vanliga tro inte räcker till, men heliga ande, jag vet att du har trons gåva. Fyll mig med tro för det här nu. Och vi kan få uppleva det. Det finns många områden där den här gåvan behövs. Vi behöver det definitivt i våra församlingar. Vi behöver trosvisioner för väckelse, va? Vi behöver tro för att Gud kan göra under i Sverige. Inte bara i andra länder. Vi behöver tro för att den här församlingen kan växa. Att människor kan bli frälsta i Älgarås. Att den här kyrkan kan bli full. Att det kan bli många dopöktider. Att människor kan bli helade. Att människor kan komma tillbaka. Att bönebarnen kan bli frälsta. Ja, men vi behöver tro för andlig utveckling. För församlingsutveckling. För väckelse. För framgång. För Guds rike. Också i detta genomsekulariserade Sverige. Här behöver vi mycket av trons nådegåva. Och den heliga ande vill hjälpa oss och ge oss det. Vi behöver tro för ekonomiska under, inte minst i Guds verk. En församling som ska bygga en ny kyrka behöver tro för ekonomiska under. Ibland behöver man tro för när man ska anta liksom en ny missionär och sända ut. Och det kan vara andra saker liksom där det behövs. Jag fick coacha en församling här för några år sedan. Det hade gått så långt ner så de sa i efterhand att om inte det hade vänt och inte Gud hade gjort något så kanske vi hade fått lägga ner församlingen inom loppet av något eller några år. Men i ett visst läge där så, och de hade fått avskeda pastorn för de hade inte råd att ha honom längre. Det var innan jag kom dit då. Och jag jobbade med dem i 2 år. Och där i ett visst skede efter 1,5 år så sa jag, nu, för då hade märkt jag att det hade börjat vända. Så sa jag, nu tror jag det är läge att ni ska kalla en pastor på heltid. Ja, men hur tror du vi ska klara av det? Jo, det tror jag ni ska klara av, sa jag. Tror du det? Ja, det tror jag, sa jag. För nu har det börjat vända. Nu vill Gud göra stora saker här liksom. Och den församlingen fick tro för att äldstekåren, församlingsledningen, det börjar ju där och det börjar som regel där, va. De fick tro för att hitta en pastor och att kalla den pastorn. Och de gjorde det. Jag var där och besökte den församlingen nu, bara för en månad sedan. Det har verkligen vänt. Det börjar vända där under den här coachningsperioden. Och jag kan säga så här att en församling som då, när jag började coacha, de var på 200 på pappret, men det satt 15, 20, 25 på gudstjänsterna. Idag så har de fått välkomna, sen den här nya pastorn kom och har varit där i 3,5 år, har de fått välkomna 45 nya medlemmar. De har dop nu imorgon igen. Och då har de döpt, jag tror det är 26 stycken på de här åren, 3,5 år. Det bara blomstrar i församlingen. Barn- och ungdomsverksamheten har tagit fart. De har inte bara en anställd pastor på 100%, de har en ungdomsledare på 25%. De har en social pastor tillsammans med LP på 50%. Och det är bara, ekonomin har aldrig varit så bra som den är nu. De har överskott i ekonomin. Men jag tror att trons gåva var viktig där liksom för dem i det läget. Tänk vad Gud kan göra. Och jag var så glad när jag hade besökt den här församlingen. Och så kände jag så här, kunde det vända det här på den platsen och i den församlingen? Där jag tyckte det såg så hopplöst ut. För jag tyckte verkligen det. Det första året såg jag ingen förändring. Men så tog vi 1 år till och då började det vända. Kunde det vända det så kan det vända överallt. Då kan det vända överallt alltså. Men vi behöver ibland trons gåva för att få se en sån här förändring. Och våga ta de där trostegen, också ekonomiskt. Tro för problemlösningar och svårare karaktär. Tro för under- och kraftgärningar. Vi behöver trons gåva. Ja, men jag tror jag måste ta med där ändå en upplevelse som jag vet att vi berättade på K-falla, så ni som var med där, ni får höra den en gång till. Men den är så uppmuntrande. Och ni som inte var med där, det är ju ändå 2/3 som inte var med där. Det var när vi var pastorspar i en församling på 80-talet, mitten på 80-talet. Vi hade varit där ett halvår ungefär. Och det var trögt. Och vi tyckte liksom, vi hade inte fått be med någon till frälsning. Och det kändes trögt liksom. Men Gud hade ändå kallat oss dit och visat oss att han skulle göra saker han skulle förändra. Så kom jag hem en fredagkväll och då så säger Inga-Lill, min fru, så här att, för vi bodde i ett radhus och så hade vi ett förråd där, och det här var i januari, att det låset har gått i baklås till förrådet så vi kommer inte in. Och där hade vi ju frysboxen och där hade vi skidor och lite av varje. Ja, du får försöka se om du kan öppna det. Jag gjorde ju mina försök, men det gick ju inte alls. Och sen så hade vi ju en väldigt praktisk broder i församlingen som heter Lasse. Så vi kontaktade ju honom nästa dag på lördagen. Och han kom ju och gjorde vad han kunde, men det gick ju inte alls för honom heller. Så han sa, nej, det går inte. Det har gått i baklås. Det går inte att öppna den här dörren. Ni måste kontakta en låsmed på måndag. Och det kommer säkert att kosta en hel del, men det finns ingen annan lösning på det här alltså. Nej. Det var ju tråkigt. På söndag morgon vid frukosten så säger Inga-Lill så här. Idag ska Herren öppna den här förrådsdörren för oss. Vad säger du, sa jag. Ska han det? Hur vet du det? Och han har sagt det till mig, så. Jaha. Och jag tvivlade liksom och tänkte, hur ska det gå till? Ja, Och sen då när vi hade haft gudstjänsten och kommit hem och ätit söndagsmiddagen, så säger hon så här till barnen att vi ska ut och åka skidor nu i eftermiddag. Ja, men så här, det går ju inte. Skidorna är ju inne i förrådet och det är där vi inte kommer in. Nej, men Herren ska öppna den dörren nu, sån. Det har Herren sagt till mig. Ja, ja, så byt om nu, sån till barnen. Ta på er skidkläder nu, för nu ska vi ut. Och jag tänkte, gode Gud, hur ska det här sluta? Ja, men jag bad ju och jag försökte ju tro och sådär va. Och jag skulle ju förbereda mig för kvällens gudstjänst. Den var ekumenisk, det var i den där veckan, vecka tre där. Så jag stod och jag hade ju fönstret mot förrådet va. Så de gick ut och jag stod och bad. Och jag bad så innerligt jag kunde och med så mycket tro jag kunde uppbåda liksom. Herre, nu får du gripa in. Men samtidigt tänkte jag, hur ska det här gå? Inga-Lill och våra två barn, de gick ut. Hon tog fram nyckeln och satte i den. Hon försökte. Och det gick inte. Jag tänkte, nej, just det. Det går ju inte. Då såg jag hur de bara ställde sig och bad så här. Någon minut bara. Sen satte de i nyckeln och så låste de upp. Och det var löst. Helt fantastiskt. Trons nådegåva i funktion. Det var trons nådegåva, annars hade det aldrig gått alltså. Men då talade Gud till oss. Det var inte bara för att de skulle få åka skidor och vi skulle få komma in i förrådet och slippa anlita låsmedlen. Det var ju skönt det. Men det här blev ett andligt tecken för oss. Då talade Gud mycket, mycket tydligt till oss och sa, för mig finns inga stängda dörrar. Jag vill att ni ska veta det. Att hur stängt det än ser ut, så finns det inga stängda dörrar för mig som inte jag kan öppna om ni litar på mig. Och så som ni har upplevt det som en andlig stängd dörr i den här församlingen, så ska jag öppna den andliga dörren i den här församlingen. Och ni ska få vara med om underbara saker. Det blev ett tecken för oss. Det här var januari. I september fick vi uppleva ett starkt andligt genombrott. Där vi fick gå in i en ny tid i den där församlingen. Och den hösten, vintern och våren glömmer jag aldrig. För det vi fick se av den heliga ande i den församlingen under de månaderna. Det var fantastiskt vad Gud gjorde. Gud öppnade dörrar på ett nytt sätt. Men det började med förrådsdörren och trons gåva som blev ett verktyg. Det var trons gåva som öppnade upp, liksom blev verktyget som gjorde att det gick att få upp den där dörren som inte hade gått annars. Helandets gåvor talas de också här då i det 12:e kapitlet. Och nu undrar du, när blir det kaffe? Ja, men det blir väl sådär 20:15 över. Klarar ni det? Ja, ni gör det. Vad bra. Och ni vet, vi kommer att bli så pigga efter kaffet. Den kommer att smaka så bra, vi kommer att bli så pigga så vi kommer att orka sedan ett pass till. Så hav gott mod, det kommer. 12 och 9, där står det så här. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. Lägger du märke till en sak här, att här står det gåvor i pluralis. Här står inte gåvan att bota sjuka, utan här står gåvor att bota sjuka. Och de som är duktiga på den hebreiska grekiska grundtexten, hebreiskan det är gamla testamentet, grekiskan är nya. De som är duktiga på den grekiska grundtexten, de säger att här är det dubbel pluralis i grundtexten. Här står det helbrägdagörelsers gåvor. Varför? Därför att det finns så många olika typer av helanden som människor behöver. Det kan vara andligt helande för anden, det kan vara själsligt helande för själen och det kan vara fysiskt helande för en mängd olika åkommor av fysisk karaktär. Och därför finns det en mängd olika gåvor som har att göra, men som har det gemensamt att de förmedlar helande till den som behöver det, om det nu är anden, själen eller kroppen. Och dessa gåvor finns också i den heliga ande. Vilka vill Gud använda? Om vi ger en definition först. Där skulle jag vilja ge definition att den heliga ande förmedlar Guds och Jesu helande kraft för ande, själ och kropp genom oss till sargade och sjuka människor. Den heliga ande förmedlar Guds och Jesu helande kraft för ande, själ och kropp genom oss till sargade och sjuka människor. Vilka vill Gud då använda? Ja, men det är ju helt klart att en del har fått en alldeles speciell utrustning när det gäller helandets gåvor. Och de blir mycket använda. De blir ständigt använda. De blir rikt använda. Och det sker mycket under, och det sker mycket och starka under genom dessa som Gud på ett särskilt sätt har utrustat. Det verkar ju som att Paulus och Petrus i apostlagärningarna och även de andra där 12 apostlarna, de var speciellt använda. Vi har ju lärt känna några sådana. Vi minns ju den blinde evangelisten Rolf Karlsson som vi lärde känna, som hur Gud använde honom. Han var blind själv, han hade diabetes själv och han dog i det. Men han fick under ett antal år förmedla helande till jättemycket människor. Och framförallt genom profetisk uppenbarelse då. Och vi kommer ihåg, vi vet Roger Larsson och vi vet Christer Lindberg och vi har ett antal, minst Herje Berntsen som var hos oss och som Gud använde. Och det finns liksom gamle Georg Gustafsson och det finns idag också de som Gud på ett alldeles speciellt sätt har utrustat. De har fått en tjänst i den gåvan. Och det har ju naturligtvis inte alla av oss fått, men en del har fått det. Men dessutom så talas det ju om i Jakob 5 att där har vi ju liksom Guds medicin och ordination till den som är med i en församling. Vad står det där? Är någon bland er sjuk, så ska han kalla till sig församlingens äldste. Alltså de som har fått kallelsen och blivit avskilda att vara församlingens ledare på ett särskilt sätt. Församlingens äldste. Och dessa ska smörja den sjuke med olja och be trons bön. Och trons bön ska hjälpa den sjuke. Och Herren ska hela, står det. Ja, men där ser vi också att helandets gåvor har Gud på något vis också menat att de ska fungera genom församlingens ledarskap. När man tillämpar det här ordet i Jakob 5 och i tro och lydnad till Gud, så har också församlingens äldste rätt att liksom be den heliga ande om att helandets gåvor ska fungera när man lyder det här ordet och gör på det här sättet som Gud har sagt. Men för det tredje, så kan ju Gud också av och till, då och då, använda vem som helst av oss till att be för en sjuk och få se ett helande ske. Det är ju inte begränsat bara till de som har ett speciellt tjänande eller bara till församlingsledare. Och där har vi ju ett speciellt uppmuntrande exempel i Apostlagärningarna 9. Apostlagärningarna 9. Så står det om Saulus omvändelse, han som sedan blev Paulus. Och då frågar jag er bara en retorisk fråga så här. Vem var det som Gud använde när Saulus skulle bli Paulus, när han skulle bli frälst? Och han skulle bli fylld med en helig ande. Och han skulle dessutom bli helad från den blindhet som han hade råkat ut för i samband med det där dramatiska Jesusmötet. Och det där starka ljusskenet som gjorde att han hade blivit blind. Vem använde Gud? Ja, det var inte Petrus. Det var inte någon pastor, det var inte någon evangelist, det var inte någon missionär, det var inte någon diakon. Det var en vanlig lärjunge som hette Ananias. Och vad betyder det namnet? Det betyder Gud har varit nådig. En helt vanlig lärjunge som Gud var nådig mot och nådig genom. Apostlagärningarna 9 så kan vi läsa verserna 17-19. Jag ska återkomma till det när vi kommer in på det profetiska också. Då gick Ananias, och när han kom in i huset la han händerna på honom, alltså på Saulus, och sade: Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit, han har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige ande. Och genast var det som om fjäll föll ifrån hans ögon och han fick tillbaka sin syn och han reste sig och blev döpt. Det var Ananias som Gud använde vid det här tillfället. Och så fick helandets gåvor fungera genom honom så att han, Saulus, fick sin syn igen. Det står inget om att Ananias sen åkte runt och tjänade i helandets gåvor. Det står det inte, så det vet vi ingenting om. Men här blev han använd vid det här tillfället. Och låt oss vara lite frimodigare att våga be med och för varandra. Och också räkna med att den heliga ande kan manifestera helandets kraft och gåvor också när vi var och en ber med och för varandra. Vi ska inte begränsa anden. Sen ska vi samtidigt vara ödmjuka inför det här att alla blir inte helade. Och varför det är så, det vet ingen av oss. Och där ska vi vara väldigt ödmjuka. Men det får aldrig, liksom hindra oss från att fortsätta att tro Gud om stora ting. Fortsätta och tala Guds löften till varandra. Fortsätta att be med och för varandra. Fortsätta att förvänta oss vad den heliga ande kan göra. Det ska vi göra. Och då tror jag vi kan få se mer av detta ske också. Kraftgärningarnas gåva. Tillbaka där till första Korinthierbrevet 12 igen, så stod det ju så här, att en annan får gåvan att göra kraftgärningar. Min definition på den gåvan är den här, att anden frigör Guds mirakelgörande kraft så att ovanliga under sker. Anden frigör Guds mirakelgörande kraft så att ovanliga under sker. Det finns ju mycket likheter mellan helandets gåvor och kraftgärningarnas gåva. Men det finns också en avgörande skillnad. Helande, det är när någon som är sjuk blir helad och återställd till ursprungligt skick som den var innan den blev sjuk. Det är helande. Men kraftgärning när det gäller på helandets område, det är ju till exempel när någon som är född blind och aldrig har kunnat se, börjar se. Eller född döv och aldrig har hört och börjar höra. Eller någon som har ett organ bortopererat, så det finns inte där, och Gud skapar ett nytt organ. Det är ju kraftgärningarnas gåva. Dessutom är kraftgärningarnas gåva, eller jag skulle nog säga också, om någon har suttit i 15 år i rullstol och inte kunnat gå och i ett enda nu kliver upp och börjar gå. Det är mer än helande. Det är liksom en kraftgärning, va? Det är ett mirakel. Dessutom verkar ju kraftgärningarnas gåva på många fler områden än bara helande. Jesu verksamhet är ju exempel på det. Han stillade stormar vid flera tillfällen. Han bespisade flera tusen med 5 bröd och 2 fiskar. Och han förvandlade vatten till vin och så vidare och så vidare. Det finns jättemycket sådana exempel när det gäller olika saker när det gäller kraftgärningarnas gåva. Om vi bara skulle summera det, så kan vi säga att det är helande under som fullständigt går ut över naturlagarna. Det är befrielse under när det gäller att driva ut demoner ur människor. Befrielseverksamhet, befrielsetjänst. Och återigen, en del har fått en mera utpräglad tjänst inom det här. Men det kan också finnas tillfällen då även vi andra kan få vara med om att den heliga ande vill använda oss i någonting sådant. Och då är det kraftgärning som sker. Det kan vara kraftmätningar med evangeliets fiender. Ska vi titta bara på ett exempel, Apostlagärningarna 13:6-12. Apostlagärningarna 13:6-12. Det är Paulus första missionsresa tillsammans med Barnabas. Och där står det så här. Sedan reste de över hela ön, och ön det var Cypern, ända till Paphos, och där träffade de på en jude som utövade magi, en falsk profet vid namn Bar Jesus. Och det betyder egentligen Jesus son. Så han kallade sig för Jesus son, den här falske profeten. Han höll till hos ståthållaren Sergius Paulus, som var en förståndig man. Denne kallade till sig Barnabas och Saulus och ville höra Guds ord. Men Elymas, trollkaren, det är vad hans namn betyder, gick emot dem och försökte hindra ståthållaren från att komma till tro. Saulus, som även kallades Paulus, uppfylldes då av den heliga ande och spände ögonen i honom och sade: du djävulens son, full av allt svek och bedrägeri och fiende till allt som är rätt, ska du aldrig sluta att förvränga Herrens raka vägar? Nu kommer Herrens ande över dig och du ska bli blind en tid och inte kunna se solen. I samma ögonblick föll töcken och mörker över honom, och han irrade omkring och sökte efter någon som kunde ta hans hand och leda honom. Och när ståthållaren såg det som hände kom han till tro, överväldigad av Herrens lära. Det är märkligt att här har vi en andlig konfrontationssituation. Den här landshövdingen Sergius Paulus, han är jätteöppen för evangelium. Och Paulus och Barnabas delar evangeliet med honom, och han är på väg att bli frälst. Men det är så typiskt. Då finns den här trollkarlen, den här falske profeten, den som sysslar med okkultism och är driven av onda makter. Han lägger hinder i vägen. Han kommer in där och försöker hindra. Är det inte typiskt när Gud håller på att göra något riktigt underbart? Det blir en total konfrontation mellan mörkrets rike och ljusets rike. Mellan mörkrets rike som finns i den här trollkarlen och ljusets rike som finns i Paulus och Barnabas. Och det bara kolliderar. Men i den situationen fylls Paulus av helig ande och får uttala det här domsordet över honom, att han ska bli blind. Men lägg märke till Guds nåd och barmhärtighet. Det var inte för alltid, det var till en tid. Lägg märke till det. Gud är god och barmhärtig också. Det var till en tid. Men det var för att hindra honom från att stoppa landshövdingen från att bli frälst. Och visa Guds makt och kraft som är starkare än alla okulta demoniska andemakter. Och det leder till att det händer precis så. Och landshövdingen kommer till tro. Missionärer har ofta varit med om sådana här saker ute på missionsfältet. Vi kommer att få se mer av det i den tid som är nu. När det blir ännu mycket mer av konfrontation. Men jag brukar säga att den här gåvan är inget för våra välregisserade, fina gudstjänster i våra vackra kyrkor en söndag förmiddag. Det här är en gåva för, ute liksom på stan. Va? Det här är en gåva i knarkakvartarna. Det här är en gåva en fredagnatt liksom, med ungdomar som är förstörda av missbruk liksom, och bundna av djävulens demoner. Det är där den gåvan behövs. Det här är den av de 9 gåvorna som är mest ovanlig i Sverige. Om du vill veta varför ska du köpa min bok. För där har jag rett ut en del av de frågetecknen. Vad är det beror på? Men den kommer att bli vanlig. Den kommer att bli vanligare, tror jag. Jag tror det. När kampen ökar och Guds kraft ökar, då kommer den här gåvan också bli vanligare. Men den är ju dramatisk. Det är ju den mest dramatiska av de här gåvorna. Så är det. Det kan också vara att uppväcka döda. Det är ju naturligtvis en kraftgärning och en mycket ovanlig sådan. Det läser vi ju bara om några gånger i Jesu verksamhet också faktiskt, och några gånger i apostlagärningarna. Och det finns sådana exempel jag också, även om de inte är så vanliga. Men det är naturligtvis en väldigt märklig kraftgärning. Även andra märkliga naturunder och manifestationer av andens kraft. Och här vill jag ta med något väldigt uppmuntrande exempel. Jag vet inte om ni har hört talas om en riksevangelist i Ekumeniakyrkan som heter Rickard Lundgren. Har ni hört talas om honom? Ja, du har hört talas om honom. En härlig evangelist, ett härligt Guds redskap. Förutom att han har grundat 35 församlingar i Sverige inom Ekumeniakyrkan, så är han ute och har kampanjer ute på missionsfält där det sker stora tecken under. Han har sett mycket av Guds kraft, helanden och andra märkliga saker som Gud har använt honom. Jag har träffat honom vid några tillfällen och lyssnat till honom och pratat med honom också. Det här hände under... det här är en del år sedan. När Albanien hade öppnats, då tog han med sig ungdomar och var nere och evangeliserade i Albanien. Och vid ett tillfälle, förstår ni, så skulle de resa från Albanien genom Serbien. Och då hade NATO precis infört en blockad mot bensinförsäljning. Och de konstaterade när de började sin resa att det är liksom bara halvtank här. Alltså, det kommer inte alls att räcka den här långa resan. Vad gör vi nu då? Och det går inte att köpa bensin. Ja, de ropade till Gud och sa: Gud, nu får du hjälpa oss. Vad hände? De åkte med halvfyllda tankar med sina minibussar och bad om Guds hjälp. Och de körde nästan 100 mil upp till Ungern där vi tankade. Och till vår stora förvåning var bilarna fortfarande halvfulla. Visst är det fantastiskt? Det är ju en kraftgärning, va? Jag menar, det är en underbar kraftgärning. Sånt kan Gud göra när det verkligen behövs. Kraftgärningarnas gåva är ingen sån där lyxgåva som vi kan ha, utan det är när vi är i de situationer där det finns ingen annan hjälp, va? Det är då den gåvan kan träda i funktion. Och sen berättar han en härlig sak. Det är verkligen kraftgärningarnas gåva kom i funktion. Vid ett annat tillfälle, det var också i Albanien, så stod det ett antal pastorer och delade ut mat till hundratals utsvultna flyktingar vid gränsen till Kosovo. Från bara 3 halvfyllda hinkar med bönsoppa. Kan du se det här framför dig? 3 halvfyllda hinkar med bönsoppa. Och de delar ut mat till hundratals utsvultna flyktingar. Och det tar inte slut. Och han stod där och var med och öste upp vad han säger. I pur otro och ångest skrek jag till den albanske pastorn vid min sida. För varje slev jag slog upp. Det här är ju omöjligt. Men pastorns svar har för evigt etsat sig fast i min själ. Rickard, se inte ner i hinken. Se upp till Jesus. Ja, men det är väl underbart. Halleluja. Ja, men är det inte det att vi ser för mycket ner i hinken, va, och säger det här är omöjligt? Ja, mänskligt sett. Men låt oss se upp till Jesus. Han säger, jag kan göra under. Det finns en gåva som heter kraftgärningarnas gåva som kan träda i funktion vid just de där mycket, mycket speciella situationerna. När det inte finns någon annan hjälp att få. Men när det behöver hända någonting. Ja, men det är ju underbart att det är så.